Vi ska fortsätta vår läsning av Markus evangeliet och vår evangelietext idag är hämtad från Markus kapitel 6, vers 45-56. Så vi står upp och lyssnar till evangeliet. Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg över till Betsaida, medan han själv skickade hem folket. När han hade skilts från dem gick han upp på berget för att be. På kvällen var båten mitt ute på sjön och han var ensam kvar på land. Han såg hur de slet vid årorna därför att de hade motvind. Strax före gryningen kom han till dem gående på vattnet och han var på väg förbi dem. När de fick se honom gå på vattnet trodde de att det var en vålnad och de skrek till. För alla såg de honom och blev förskräckta. Men han talade genast till dem och sa: lugn, det är jag, var inte rädda. Och han steg i båten till dem och vinden la sig. Men de blev utom sig av häpnad, för de hade inte förstått något av detta med bröden, utan de var förstockade. När de hade farit över sjön kom de till Genesaret och gick i land där. Så snart de steg ur båten kände folket igen honom och skyndade ut till de sjuka i hela trakten och bar dem på deras bäddar dit där de hörde att han var. Och i alla byar och städer och gårdar som han kom till la man de sjuka på de öppna platserna och bad honom att de åtminstone skulle få röra vid tofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev botade. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det här är en text som handlar om genombrott. Att någonting bryter igenom. Ni vet hur det kan vara innan man har bestämt sig. Med osäkerhet. Kring såna här personliga saker som: var ska jag bo? Vilken utbildning ska jag söka mig till? Vad ska jag försöka få för jobb? Vem ska jag gifta mig med? Och så får man klarhet. Det bryter igenom. Och det där skapar ju en massa ny energi och inriktning i sitt liv. Och man plötsligt vet: nej men det är den utbildningen jag vill gå. Nej men det är henne jag vill gifta mig med. Ja men det är där vi ska bo. Och när man bottnar, när det bryter igenom på det sättet, så frigör det en mängd energi. När det gäller frågor om Gud så kan man se genom historien att när det bryter igenom för människor, att man verkligen blir övertygad om att Gud finns och att man tillhör honom, så förändras allting. Vi kan tänka på stora, stora gestalter som Augustinus eller Martin Luther. Eller vi kan tänka på mannen som brukade predika där. När de fick frid med Gud och det bröt igenom: jag får tillhöra Gud och vara hans barn. Sen började det hända massor med saker utifrån det här genombrottet. Och det vi kommer att se i den här texten, det är hur någonting ytterligt väsentligt bryter igenom för 12 personer. Texten börjar på den ena sidan av den här sjön. Det är ett flygfoto över Genesarets sjö. Texten börjar på ena sidan sjön. Den slutar på den andra sidan sjön. Och mitt ute på sjön, det är där det bryter igenom för de här 12 personerna. Det här blir en avgörande, inte den enda, men en avgörande punkt i deras liv. Och vi kan vara säkra på att de har sett tillbaka på den här natten, den fjärde nattväkten, strax innan gryningen. Det är någonstans mellan 3 och 6 på morgonen, mitt ute på sjön. För det är där det bryter igenom. Jag har 3 frågor. Ska vi försöka nysta upp vad är det som händer där ute på sjön. För det första, varför i all sin dag blir de ivägskickade? Det är väldigt märkligt. Jesus befaller, och det är ett ganska starkt ord, nödgade, så det är vissa som översätter det med, sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara iväg över till Betsaida, medan Jesus själv stannar kvar och han skickar iväg allt folket. Vad är det som sker här? Bakgrunden är att de just har bevittnat det kanske största, åtminstone i betydelsen hur många människor som var involverade, det största undret i Jesu verksamhet. Att han har mättat 5000 män med bröd och fiskar. Notera att det står, om vi läser i texten i Matteus evangeliet, det var omkring 5000 män förutom kvinnor och barn. Alltså kanske 10 000 personer. Det var det här som vi hörde om förra söndagen. Jesus mättar kanske 10 000 personer med ett par fiskar och några bröd. Det är omfångsmässigt det största undret Jesus har gjort. Helt fantastiskt. Och när detta har skett så skickar Jesus iväg lärjungarna. Vad är det som är på gång här? Vi som läser texten, vi tänker ju förstås att har man varit med om ett sånt här under, då råder du ingen tvekan om vem Jesus är, eller hur? Det måste jag ha brutit igenom för det här gänget människor för länge sedan. Och inte minst efter att de har sett det här undret. Hur kan det råda något tvivel om att det är Guds son som de har kontakt med? Ja, så kan vi ju tänka. Men det vi läste i texten, det är någonting som är ganska förvånande. Trots att de har varit med om det här mäktiga undret, så har de inte förstått. Det är faktiskt därför Jesus skickar iväg dem. De hade inte förstått något av detta med bröden, och därför, utan de var förstockade. Vad är det här för gäng? Är de dumma? Är de korkade? Vad är det för gäng Jesus har valt att ska vara hans närmsta medarbetare? Fattar de ingenting? Det är ju lätt att tänka så, eller hur? Vi läser texterna och ser dem förhöra de mest fantastiska saker. Och så är det ett gäng som verkar få ett hjärnsläpp. De fattar ingenting. Och nu får vi vara lite, visa lite nåd mot det här gänget. Därför att de är i en annan position än du och jag. Vi har kunnat läsa när evangeliet börjar: detta är glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Och vi har en massa bakgrundskunskap som de vid det här tillfället inte har, som gör att vi snabbt plockar upp de här sakerna. De har ju självklart sett det övernaturliga. Det är klart att de har sett att Gud är på gång och gör någonting. Det är ju inte det de inte har förstått. Så dumma är de ju inte, eller hur? De har ju sett de sjuka bli helade. De har sett de här tusentals människorna bli mättade. Men de har inte förstått den fulla innebörden av det. Och där kanske vi inte ska döma dem. Om man läser parallellstället i Johannes, för den här texten om både om bröden och om när Jesus går på vattnet, den finns i flera av evangelierna, så kan vi se hur människor generellt tolkade undret. Det står så här: när de ser hur Jesus mättar tusentals människor, så står det: de människorna såg vilka tecken han hade gjort, sa de, detta måste vara profeten som ska komma hit till världen. Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen i ensamhet. Alltså både folket och antagligen lärjungarna, de gör den här tolkningen: detta är profeten, den gestalt som är utlovad redan i 5 Mosebok kapitel 18, när Gud säger att en dag ska det komma en ny Mose, det ska komma en profet lik Mose. Och då tänker ju folket: aha, Mose, kallad att leda folket ur förtrycket i Egypten till det förlovade landet. En ny Mose, det måste bli en politisk ledare som ska leda folket ut från förtrycket under Rom om man vill göra Jesus till kung. Det är vad man tänker utifrån brödundret. Här har vi profeten, och profetens roll här ska vara som kung, som befriar nationen. Och det här är kanske inte så märkligt att man tänker så. Människorna vid den här tiden och lärjungarna, de kan ju förstås iaktta vad som sker, och de kan se, om man tittar på olika människor, så kan man se, okej, där är en person som Gud har utrustat med starka ledaregenskaper. Och då går man att se, här är en person som har fått stora gåvor från Gud och som använder det till Guds tjänst. Och sen kan folket förstås och lärjungarna se, här är en person genom vilken Gud verkar övernaturligt. Det kunde de ju se runt Jesus. Men så som Gud hade verkat övernaturligt i Mose liv eller i profeten Elias liv. Och man hade liksom de här två kategorierna. En person som är starkt utrustad av Gud, eller en person som Gud verkar igenom. Men den tredje kategorin, den har de inte. Nämligen en verklig människa som samtidigt delar Guds väsen. Som inte bara är en person som har fått gåvor från Gud, som inte bara är en person genom vilken Gud verkar, utan som är Gud som har trätt in i människans historia och antagit en människas gestalt, så att Gud i sin fullhet bor i den människan. Det är klart det finns profetord som drar åt det här hållet. Han ska kallas mäktig Gud, evig fader, står det i Jesaja. Men det var kanske inte så lätt att förstå och ta till sig. Det är det här genombrottet, att fullt ut förstå vem Jesus är, som Jesus nu ska hjälpa sina lärjungar att få. De behöver ta nästa steg. De förstår att han är en person med fantastiska ledaregenskaper. De ser ju självklart att Gud verkar i och genom honom på ett unikt sätt. Men de har fortfarande inte förstått fullheten av vem han är. Man kan ju säga att de har blivit utom sig av häpnad många gånger när de ser vad Gud gör genom Jesus. Så när den lame blir hela, då är de utom sig av häpnad, de här 12. Eller när Jairi dotter blir uppväckt från de döda, då är de utom sig av häpnad. Och den första reaktionen när de ser Jesus gå på vattnet, efter det att de har blivit skräckslagna, så blir de också utom sig av häpnad. Men frågan är, leder det till verklig tro på Jesus sanna identitet? Kommer genombrottet nu? För det andra, vad är det som händer där ute på sjön? Kvällen har Jesus då skickat iväg lärjungarna. Han skickar iväg folket, för han vill inte bli deras politiska kung. Och så är Jesus själv och ber, och lärjungarna ska ta sig tillbaka till andra stranden. Men de har motvind, och de sliter i timmar. Och så händer någonting där ute på sjön. Den här händelsen, att Jesus går på vattnet, den har ända sedan 1700-talet varit typexemplet där man har kritiserat den kristna tron och sagt, det här är typexemplet på det omöjliga kristendomen. Ja, men kom igen, man kan inte gå på vatten. Vad är det ni sysslar med? Vi vet sedan lång tid att det där kan inte ske, och därför har det inte skett. Och därför kommer ju den här texten upp i nästan alla diskussioner om, tror man på det övernaturliga? Tror du att Jesus gick på vattnet? Vad är det för en typ? Man kan inte gå på vattnet. Och vi har fått den här attityden symboliserad av TV-gestalten Dr. House. Om du kunde resonera med religiösa människor, skulle det inte finnas några religiösa människor. Alltså, religiös tro, inklusive att kunna gå på vattnet, det är bara dumheter. Det kanske människor kunde tro på tidigare i ett primitivt stadium. Men idag? Nej, det är klart man kan inte gå på vatten. Så är det. Det är klart om du är en skräddare, den lilla insekten skräddare, så kan du ta dig fram på vattenytan. Allt som har lägre densitet än vatten kan ju röra sig på ytan. Men en människa kan inte sätta ner foten så att vattenytan och ytspänningen bär hela personen. Och så läser vi en text om att han kom vandrande över sjön. Vad är det här? Jag ska notera ett par saker. Det vittnesmål som vi har från den här gruppen människor som var med på sjön, det är åtminstone tre saker. För det första, de är mitt ute på sjön. Sådana här fåniga bortförklaringar som en del rationalister höll på med efter upplysningen, att ja, men tänk om det var så att Jesus gick där inne vid strandkanten och det var lite sandbankar och det var inte mer än så mycket vatten. Men han, det såg ut där i dunklet som om han gick på vattenytan, men han gick ju bara på en sanddyn. Nej, det där är bara trams. Båten var mitt ute på sjön. Det finns inga sandbankar du kan gå på Genesarets sjö mitt på sjön. De hävdar att han gick på vattenytan mitt på sjön. För det andra, det här är inte en psykologisk massreaktion att någon får för sig att man ser ett ljusfenomen och så drar med sig de andra. Alla såg det. Omedelbart såg alla ett direkt synintryck. Han kom gående till dem på vattnet. Och de bara skriker rakt ut. Vuxna män, vana seglare och fiskare, de bara skriker i skräck rakt ut. För de ser alla samtidigt. Därför att det är ett sant empiriskt intryck. Han är där på sjön. Och det som är helt avgörande. Han var inte i båten när de la ut från den ena stranden. Han steg i båten till dem och var fysiskt kroppsligt i båten och gick med dem av båten på andra stranden. Det här var ingenting där inne som hände. Det var någonting här ute som hände. Han kom gående på vattnet. Han klev i båten. De talade med honom. De såg honom. De tog på honom. De gick i land och fortsatte att vara tillsammans. Det är vad de berättar om. Det är ju primitiva människor i antiken. Det är klart de trodde på sånt. Ja, här måste vi tänka efter. Trodde människor i antiken att man kunde gå på vatten? Men det är klart de inte gjorde. De här hade ju levt vid den här sjön hela sitt liv. De var fiskare, de var alltid i båten. De försökte aldrig gå på vattnet. Det är ingen ny upptäckt att man inte kan gå på vatten. Det enda som är nytt är ju att vi har en naturvetenskaplig förklaring till varför, som de möjligtvis inte hade på samma sätt som vi. Men tänk efter nu själv. När lärde du dig att man inte kunde gå på vatten? Väldigt tidigt, eller hur? Hade du då den minsta aning om gravitation och densitet och ytspänning av vattenmolekyler? Nej. När du nu har lärt dig något sånt, är det så att du då vet att man inte kan gå på vatten ännu säkrare än när du var 4 år? Nej, du visste det lika säkert när du var 4 år som du vet idag. Fast idag kan du förklara varför. Men din kunskap var absolut lika säker innan du hade förklaringen till varför det är så. För du kunde ju prova 1000 gånger och du kunde aldrig gå på vattenytan. Utan du fick lära dig simma. Så här var det ju i antiken. De visste att man inte kunde gå på vatten. Det är inte för att de är primitiva människor som de berättar det här. Utan därför att de var med om det. Att han kom till dem på båten den natten. Vi som är kristna som tror på det här, vi gör ju inte det för att vi har någon annan uppfattning om naturen. Naturen lämnar åt sig själv, det vet vi ganska väl hur den fungerar. Och då kan man inte gå på vatten. Men vi tror att det finns en skapare som har skapat naturen, som har skapat naturens regelbundenhet och som kan lägga någonting till, som kan göra någonting nytt. Och som gjorde det möjligt den här natten att Jesus kunde gå på vattnet. Det handlar om om man tror på en Gud eller inte. Vad är det som händer när han kommer till dem? De skriker av skräck. De tror att det är en ande. Men när han talar till dem och när han stiger i båten, så förstår de vem han är. Vår text säger att de häpnar när de ser det. Om vi läser parallelltexten hos Matteus så ser vi något intressant. Det står så här: och de som var i båten föll ner för honom och sa: du måste vara Guds son. Här sker ett avgörande genombrott. De förstår någonting mer av vem Jesus är. Därför att Jesus går där bara Gud kan gå. I Gamla testamentet finns ett antal texter som handlar om hur Herren har spänt upp himlen och hur han är den enda som kan gå genom storm och vågor. Den enda som har makten över havet. Den enda som har kontroll över det som för oss blir kaoskrafter som förgör och dödar oss. De förstår att Gud finns i Jesus. Markus väljer att inte ge oss hela bilden här. Men i de andra texterna, både i Matteus och hos Johannes, så förstår man att detta är en punkt som för dem in i den här övertygelsen att Jesus är Guds son. Och från den här punkten följer de honom med en ny hängivenhet, en ny övertygelse. När de går i land så håller Jesus ett långt tal enligt Johannes evangeliet, där han talar om att det allra viktigaste, det är inte vår fysiska hunger och törst att få fysiskt bröd och vatten, utan det finns en djupare hunger och det finns ett viktigare bröd, nämligen vår andliga hunger. Och att det är han själv, Jesus, som är svaret på alla människors andliga hunger. Man måste leva av honom. Och Jesus använder väldigt provocerande ord om att äta och dricka hans kött och hans blod. Som ett bildspråk för att leva av Jesus själv, inte bara av de goda gåvor han ger. Och folk blir provocerade, folk blir arga, folk lämnar Jesus. När han sätter sig själv, inte deras politiska befrielse, utan han sätter sig själv i centrum. Och massor av människor går. Och då frågar Jesus: ska också ni gå? Och Petrus svarar: herre, till vem ska vi gå? Du har det eviga livets ord. Så de har förstått någonting efter den här båtresan. Det finns ingen annan att gå till. Jesus har det eviga livets ord. Och för det tredje, vem är han då? Vem är han då? När de skriker på sjön så svarar Jesus: var lugna, det är jag. De lugnar sig. Motvinden lugnar sig. Rädslan försvinner. På ett sätt så identifierar ju Jesus bara sig själv. Han säger: det är jag. Och de ser vem han är och de känner igen hans röst. Men det måste vara omöjligt för dem att inte också associera tillbaka till den brinnande busken, till det dramatiska ögonblick då Gud identifierar sig själv för Mose och säger: mitt namn, det är jag är. Och Jesu uttryckssätt här, så anspelar han på, man kan associera till Guds eget namn och Guds eget väsen: jag är den jag är. Och då plötsligt blir hans ord om att inte vara rädda, det får ju en helt ny tyngd. Vi kan ju säga så här till varandra när någon är förskräckt över någonting, eller att barn har blivit uppskrämt. Och en mamma eller pappa tar det i sin famn och säger: var inte rädd. Det skapar ju förstås en stor trygghet och barnet får ett lugn. Men vi som har levt ett tag, vi vet ju att bara tillfälligt och delvis en chimär. Varken mamma eller pappa kan ju fullt ut säga det är lugn, var inte rädd. Därför att det kommer massor med situationer då en mamma eller en pappa inte kan göra någonting åt hur tillvaron är. Eller hur? Då det bara blir psykologi för att lugna känslor. Men då mamma eller pappa eller vem det nu än är som håller mig i handen eller som tar mig i sin famn inte har makten bakom sina ord. Vadå, var inte rädd? Vad kan du göra? Men här finns det en person. Om det är Guds son. Inte bara en person med starka ledaregenskaper. Inte bara en person genom vilken Gud verkar vid olika tillfällen. Utan om det är skaparen som har kommit till oss i en människas gestalt. Då kan han lägga armen om oss och säga: var inte rädd. Och han har makt bakom de orden. Att ytterst sett kunna stå för det. Var inte rädd. Därför att du tillhör mig. Jag läste ett så underbart citat av en 1800-tals predikant, Charles Spurgeon, som ofta kallades för the Prince of Preachers. Han talade om tryggheten som den kristne har. Och han sa så här: vi grät när vi föddes, men alla runt omkring oss log. Och så ska vi le när vi dör, medan alla runt omkring oss gråter. Här har du det, var inte rädd. Inte ens inför det yttersta. Därför att han har lagt armen runt om dig. Han som är. Jag är. Skaparen av allting. Och som har makt bakom sitt ord att vi inte ska vara rädda. Jag fick en inbjudan att vara med i ett panelsamtal nyligen. En amerikansk naturvetare som heter Kraus och som har profilerat sig genom att göra en ateistisk tolkning av naturvetenskapen kommer till Sverige. Det ska vara en uppföljande diskussion kring hans syn på tillvaron. Jag gick in och tittade på vad är det för det här för ett event som humanisterna arrangerar med Kraus. Och jag häpnade när jag såg hur de marknadsförde. Ser ni vad de har som highlight? Vad är humanisternas evangelium? We are more insignificant than we could ever have imagined. Det är deras selling point. Vi är mer obetydliga än vi någonsin har kunnat föreställa oss. Det är de goda nyheterna för vår kultur. Det är det som ska bygga nästa generation. Det är det du ska peppa människor med. Vi är mer obetydliga än vi någonsin har kunnat föreställa oss. Det ska ersätta evangeliet om Jesus Kristus. Kan man tänka sig något tommare? Något eländigare? Än att behöva predika, du är mer obetydlig än du någonsin har kunnat föreställa dig. Vilken skillnad det gör att få läsa evangeliet. De här 12 männen ute på sjön. Det är klart att i någon sorts kosmiskt perspektiv kan man säga att de var ju obetydliga. I sin tid när de satt på sjön och kämpade i motvinden, de var obetydliga. Men berget som hade skickat ut dem på havet, han såg hur de slet vid årorna därför att de hade motvind, och han kom till dem för att hjälpa. Ser ni vilken skillnad? De var inte obetydliga. Inför honom, den store jag är, så spelade deras kamp på sjön när de slet i motvind. Den spelade roll. Därför att de var viktiga. Därför att han älskade dem. Och han brydde sig om dem. Så kom han på sjön. Du, det är jag. Var inte rädd. Den här texten uppmuntrar oss på två områden, eller hur? att verkligen bryta igenom i övertygelsen. Han är Guds son. Att verkligen ta det steget, att inte vara distanserad, att inte bara titta på utifrån, att inte bara vänta, utan bekänna honom och ta sitt avstamp i detta. Han är Guds son. Och så leva utifrån det. Och för det andra, du som känner att du har motvind, inte på Genesarets sjö men i ditt liv, det här är en uppmuntran till dig, eller hur? Han ser att du sliter vid årorna, och han vill komma till dig. Låt oss be. Herre, tack för att du kom till lärjungarna i gryningen och visade vem du är och hjälpte dem med det som de slet med. Och så la du inte bara vinden och vågen i rätta, utan så öppnade du en väg för dem. Och du öppnar en väg för oss. Vi tackar dig, Herre. Och vi vill bekänna dig som lärjungarna gjorde i båten. Du är Guds levande son.